morgon. Det här är Radio Nacka. 99,9 MHz och radiolars.com. Det är fredagen den 14 maj 2004. Klockan är 7:03 på morgonen. Termometern visar på 7,1 grader utanför fönstret här i Nacka. Och jag vaknade till att det regnade hårt, hårt på plåttaket. Ska jag titta ut nu? Ja, det är lite regnigt. Just nu är det väl uppehåll här, men det hänger stora droppar på träden. Här är Saltsjöbaden och det är mulet naturligtvis. Och jo, det är blött överallt där ute. Allting alldeles blött då, sådär. Så det, vi har ett regnväder, det är helt konstaterat nu. Mulet och regnskurar står det på väderrapporten för förmiddagen. Och det kommer väl kliva upp till en 10 grader under förmiddagen, kanske upp till en 11 på eftermiddagen. Så det blir inte så varmt heller. Men under eftermiddagen så kommer de här skurarna att liksom minska av lite granna. Och molntäcket kommer också lätta. Solen kommer kanske titta fram lite grann i eftermiddag. Vinden 5 meter per sekund, nordostlig, vridande mot ost, avtagande. Så det är väl ungefär så det ser ut. Ja, det är trevligt. God morgon, jag heter Lasse Lundberg. Finns här direkt varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag mellan 7 och 8 på morgonen. Och man kan även höra sändningarna repriseras på radiolars.com. Och man kan gå in på Live 365. Jag var inne igår och lyssnade på några gamla sändningar som finns arkiverade där. Live 365. Och sen så var jag inne på Shoutcast. Där kan man också, där ligger de här sändningarna. Ligger liksom ganska intressant. Som en liten lista över vilka sändningar man kan höra från Stockholm och sådär på internet. Så jag var inne och lyssnade på mig själv där via internet. Men sen hittade jag en massa intressantare saker att lyssna på. Dels lyssnade på en del persisk musik. Det var ganska intressant. Och jag fattar inte riktigt om det var hopsatt i Stockholm. Det var reklam som handlade om svenska butiker och sånt där. Men det lät nästan som de hade tagit en radiostation från Persien. Men inte vet jag. Eller från Iran. Men det är inte tillåtet med vilka radiostationer som helst där. Så att det var kanske gjort här någonstans Sverige. Men sen så hittade jag att man kunde välja musikgenre och då gick jag in på bluegrass och lyssnade på bluegrass och på blues hela kvällen sen. Så att det har jag fortsatt att lyssna på bluesmusik och lite bluegrass och lite country och lite sånt där. Det är trevligt med lite riktig musik. Det är så mycket sån här metallisk musik som verkar framställd av datorer och researchad fram till och med vad folk tror för. Och vill höra för musik gör man research på, så att därför är det trevligt att höra lite mera äkta musik med människor av kött och blod där. Så att det gillar jag, lite bluegrass och lite folk och lite blues och sånt där. Så det lyssnade jag på hela kvällen igår och även i morse när jag gick upp. Så det är ganska trevligt, man känner sig lite mer som människa igen, om det nu är möjligt. Man är inte mer en människa. Och knappt det. inte. Jag försöker låta bli att gå igenom dagens marinering jämt i svenska medier. Man blir så trött. På DN så står det så här: Michael Moores nya dokumentärfilm kan nu visas i USA efter att tidigare har stoppats. Och då får man ju känslan av att det är myndigheterna som är ute och stoppar Michael Moore, för det är kritiskt mot USA. Men det är inte så. Det är ju ett kommersiellt övervägande. Och det är frågan om vilka filmbolag som vill visa eller inte visa vissa, sälja inte sälja vissa filmer. Och Disney säger att de inte vill blanda sig i presidentvalspolitiken, därför inte vill visa filmen just nu. Men hur som helst, det är bara inte en del av den dagliga marineringen. Däremot så grasserar man ju svenska medier glatt. Det måste vara julafton över alla de här bilderna från fängelset. Som man då säger det tortyr, vilket det inte är. Det är förnedring, det är en stor skillnad. Men samtidigt så har det inte varit mycket tal alls om de bilder på en amerikansk medborgare. Och dessutom jude då, förmodligen därför som han skars halsen av. Som han slaktades inför videokamera av Al-Qaida. Och det har man inte pratat så mycket om. Men sanna mina ord, man kommer att börja prata om det finns ett sätt att skylla det på USA. Om du på något sätt kan skyllas på USA, om någon skyller det på USA, då kommer det. Då kommer det, den slakten, att uppmärksammas. Och jag använder det ordet mening, för att det är inte frågan om samma så kallat humana halshuggning som man gjorde under franska revolutionen. Det var faktiskt en läkare som designade giljotinen för att göra halshuggningar mer humana, så att säga. Han hamnade själv under giljotinen. Men det var inte frågan om en sån, utan det var frågan om det som har slaktat hjulet långsamt med stor kniv, skära av honom halsen. Och det är någonting som naturligtvis inte uppmärksammas så mycket i media i Sverige, eftersom det skulle kunna visa terrorister i en sämre dager, för att uttrycka sig rakt på sak. Så ser ju inte de det naturligtvis, skulle de aldrig säga. Men som sagt, sanna mina ord, pratas inte så mycket om den saken. Den är ganska stor i USA. Folk upprörs av det, precis som man upprörs av bilderna. Men i svenska medier kommer inte att tas upp så mycket. Såvida inte, som sagt, det kan på något sätt skyllas på USA. Eller någon säger att det var USAs fel eller sådär. Eller Rumsfelds fel eller Bushs fel eller någonting. Då kommer det att tas upp. Ska vi slå vad? Det är nu fredagen den 14 maj. Vi får se hur det blir med det. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com på internet. Klockan är 12 minuter över 7 på morgonen, och jag skulle kolla när solen gick upp. Det var det, just det. 4:19 gick den upp i morse och går ner 21:10 ikväll. Naturligtvis har ju svenska medier varit upptagna med det här mordet, så kallade Knutbymordet. Och det är ett mord som har utförts av sinnesförvirrade personer, ser det ut som. Och det är klart att då kan man koppla det till att de är ju kristna, frireligiösa. Det är Philadelphia och så därför så är det klart att man gärna tar upp det mordet. Och gärna kopplar det. Men vad man inte nämner är ju att de här Philadelphia-församlingarna är ju fristående. De är autonoma, stora del. Så att det är inte så att det har gått ut centrala manifest för hur man ska ha hjälp personer och sådär, vilket man kanske kan tro om man följer svenska medier. Ja, jag vet inte. Det är alltså frågan om en daglig marinering, och varje liten detalj kan man inte uppröra sig över. Men det är den här stora floden av ständiga, som ständigt pekar åt samma håll och ständigt pekar i en riktning, som gör att det blir lite enahanda. Och det är det som gör att det svenska offentliga samtalet får en väldig vinkling i Sverige. Och det är det som gör att de som bara följer svenska media, stora media, de får en, vilket är största delen av folket, får en sned syn på saker och ting. Och det är egentligen mest tragiskt för demokratin. Och för det ökar risken att vi ska få ett totalitärt styre i Europa här igen. Eller någon form av inbördeskrig i Europa. Vilket faktiskt kan komma. Så det finns totalitära krafter som fortfarande är starka. Bara för att vi har klarat av andra världskriget, så innebär det inte att alla kommer igen. Utan Det kanske är symptomatiskt att någonting sånt kan hända i Europa. Och det hände ett par gånger förra århundradet. Socialismen föddes i Europa och spreds från Europa ut i världen. Och det är absolut värsta massmördarsystem som har funnits om man räknar antalet döda. Socialismen har mördat flest av alla ideologier och, eller religioner skulle man kunna kalla det. Och något liknande kan komma igen. Och det är egentligen det totalitära som är faran. Det kan vara under muslimsk flagg också, det totalitära. Det handlar helt enkelt om folk som vill ha makt. Maffialedare som vill kontrollera andra, ha full makt. Och kan då använda religioner, vare sig det är socialism eller islam, eller tidigare användes kristendom för länge sedan till samma sak. Då kan det fungera väldigt bra. Så vi kan se sånt komma till Europa igen. Det är inte omöjligt. Och därför gäller det att ha en vaksamhet. Därför gäller det att veta vad som är rätt och fel. Och därför gäller det att ha en form av moralisk beredskap och ideologisk och politisk kunskap och beredskap om de här sakerna, så att det inte händer igen. För det är faktiskt stor risk att det kommer att hända igen. Framförallt när kunskapen saknas. Så därför är det så viktigt att följa med vad som händer i världen och kunna se de olika sidorna. Och där gör svenska media inte en nytta idag. Och jag önskar jag slapp tala om det, för det här är ju mest tråkigheter, men när man ser liksom dagligen, när man följer nyheter och ser dagligen hur det är snett, så kan man inte låta bli och försöka berätta lite om andra sidan. Men för någon som ser, följer svenska media, så kommer det som totala överraskningar här. Va? Vad är det här? Man tror väl inte på det. Eller? Jag tror att det är något helt konstigt. Så det bara hoppas att vi kan upprätthålla pausen mellan krigen så länge som möjligt. Fred är ju bara pausen mellan krig. Låt oss göra pausen så lång som möjligt. Om lite stund ska vi fortsätta i boken Lars Erikssons, nämligen Stockholms historia under 150 år. Och igår fick vi lära oss att det var danskar som attackerade Sverige och hotade, och kungen tyckte det var ruskigt. Han skickade ut folk för att försöka göra en försvarsposition borta i Vaxholm redan när de var på väg in. Och det tog lite tid, men efter en tid så lyckas man få upp en försvarsborg i Vaxholm och försöka täppa igen kanalen lite där och göra det svårare för danskarna att segla in, eller andra anfallare också. Och det lyckades, så till slut lyckades det så bra, och Sverige blev en sån stormakt så att försvarslinjerna flyttades ifrån då Stockholms stad, som var lite säkrare, och utåt. Så att man kunde till och med riva stadsmuren och riva borgtorn och så vidare, försvarstorn runt själva Stockholms innerstad och det som nu är innerstad. Kunde flytta försvarslinjen längre ut. Det var som hände. Så det var tydligen då som nedrustningen av försvaret i Sverige började. Ja, på den tiden. Nästa Cortazar är som spelar musiken. God morgon, klockan är 7.23. Det här Radio Nacka 99.9. Fredagen den 14 maj, vi har regnigt väder idag. Det har regnat på natten här ordentligt. Och det kommer att regna under dagen. Men under eftermiddagen så kommer solen och liksom titta fram lite mellan molnen. Och regnet kommer upphöra. 7,3 grader bara i Nacka just nu. Och det kommer inte bli mer än 10 grader under dagen. Så att det blir ganska kallt. Kanske 11 då på eftermiddagen. Sånt är läget. Nej, någon kan inte prata om politik längre. Men som sagt, förväntar jag att det kanske kommer någonting negativt från Nicholas Nixburgs fader tydligen har varit engagerad i de här maoistiska, kommunistiska ANSWER, den organisation som har förkortningen ANSWER, ANSWER, som får man snabbt frontorganisation för nykommunister. Och det är tydligen fader varit engagerad i, så att han lär ju ha någonting negativt att säga om USA, om kriget eller om Rumsfeld, oavsett det tragiska som har hänt hans son. Det kan man förvänta sig. Om en stund här så ska vi lära oss mer om Stockholms historia för länge sedan. Thank you. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Klockan är 7:28. Vi har en 7 grader. Det kommer inte bli mer än 10-11 grader idag. Det kommer fortsätta regna lite, men solen kommer titta fram senare. Kasernbyggande och övningar på Ladegårdsgärde. Så lyder nästa rubrik i kapitlet Kampen om makten över Stockholm ur Lars Erikssons bok om Stockholms historia. Inkvarteringsbördan förblev under en stor del av 1700-talet en fråga som stadens riksdagsmän drev. Men först 1766 avskaffades den. Istället började man bygga kaserner med början för hästgardet, vars första kaserner från 1750-talet ännu finns att beskåda bakom landstingshuset på Hantverkargatan. Strax efter sekelskiftet 1800 fick livgardet sina kaserner i Fredrikshov på Ladugårdslandet, medan livgardet till häst flyttade in vid Storgatan och Göta livgarde placerades på Grevgatan. Men det är först under 1870-1880-talen som den stora vågen av kasernbyggnationer kommer. Då skapas artillerikasernen på Vallalavägen och de två gardeskasernerna på Linnégatan. Och medan 1890-talet ser tillkomsten av hästgardets etablissemang på Lidingövägen och livregementets dragoners kasern vid Djurgårdsbrunnsvägen. Stockholms armégarnison har aldrig varit större än vid denna tid, strax före sekelskiftet 1900, med ingenjörer som hette pontonjärer på Kungsholmen, därav namnet Pontonjärsgatan. På just Pontonjärsgatan var de anlagda. Trängsoldater i Marieberg och dessutom ett detachment ur det norska gardet i Oslo vid Storgatan. Ett stort stående inslag i stadslivet var de militära övningarna och paraderna på Ladugårdsgärde. Redan under 1600-talet hade trupper förlagts i tillfälliga läger där, och åtminstone från 1672 övade gardet och andra förband under Karl XI:s ledning på fältet. Under Gustav III:s tid genomfördes flera stora övningar. Men det är med Karl XIV Johan som Ladugårdsgärdes under 1820-1830-talen blommade ut. Och detta under omfattande storövningar med tusentals soldater från Stockholm och landsorten. Tiotusentals civila stockholmare begavs ut på gärdet och såg övningarna, vilka ofta följdes av stora festligheter med dans och andra aktiviteter. Folkfesterna på gärdet vid midsommartid fortsatte under en stor del av 1800-talet. Och rubriken på nästa del här lyder Örlogsstationen på Skeppsholmen. Och vi läser ur kapitlet Kampen om makten över Stockholm, ur Stockholms historia. Under 1600-talet växte Skeppsholmen fram som en allt större flottbas med en intensiv varvsverksamhet. Kriget mot Danmark 1675-79 skakade om Sverige ordentligt. Den danska flottan tillvann sig herraväldet och danska fartyg kryssade ohotade och på ett mycket retfullt sätt i Stockholms yttre skärgård den kalla vintern 1675-76. Och då låg de svenska fartygen infrusna i sin bas. Den danska flottan tillvann sig herraväldet i Östersjön. Inte minst efter slaget vid Ölands södra udde i juni 1676. Då flera av den svenska flottans främsta fartyg gick förlorade med man och allt. Kriget vanns av Sverige efter en maximal ansträngning av rikets ekonomiska och militära resurser. Direkt efter krigsslutet aktualiserades frågan om en basering av den svenska flottan närmare den danska arvfienden. En ny stad med örlogsbas och varv skulle byggas i det före detta danska Blekinge. Skeppsholmen och Stockholm övergavs av flottan till förmån för det 1680 grundade Karlskrona. den nya örlogsbasen skulle byggas upp använde man sig av allt som kunde utnyttjas från den tidigare anläggningen på Skeppsholmen. En mängd lösa inventarier fraktades söderut. Även block och metallskivor bröts bort från mastkranen och sändes iväg. Men själva kranen fick stå kvar, utlämnad till fukt och röta. Ja, till och med förtöjningsringarna skruvades upp i berget för att återanvändas. Båtsmän och varvsarbetare kom till Karlskrona från hela Sverige. Inte minst från det finländska Österbotten. Men den viktigaste personalgruppen på det nya varvet kom från Skeppsholmen. Ännu efter ett decennium, år 1691, var en tredjedel av timmermännen i Karlskrona före detta Skeppsholms anställda. Även andra kategorier som espingbyggare och snickare samt vissa hantverksmästare hade sina rötter i Stockholmsvarvet. Under Karlskronas första år dominerades varvet i Blekinge helt av arbetskraft från Stockholm och Skeppsholmen. Och omvänt betydde utflyttningen av örlogsbasen och varvet att huvudstadens försvar och näringsliv gjorde sin relativt sett kanske största förlust av arbetstillfällen under hela sin historia. Det var en förlust som får utlokaliseringen av statliga verk från Stockholm till landsorten från och med 1970-talet att framstå som relativt blygsamma. Ja, då tar vi en liten paus i Jura Lars Erikssons bok Stockholms historia. God morgon, det här är Radio Nacka. Thank you. Närmaste Cortázar i Radio Nacka och RadioLars.com. Och som sagt, man kan även höra det här på Live 365 och på Shoutcast, där man kan höra en hel del radio via internet. Det finns alla möjliga radiostationer på internet. Det finns stora professionella nätverk som också lägger sig ut på internet, och det finns små amatörer, enmansstationer som ligger ute, och väldigt många spelar musik av olika sorter, och en del spelar tal också direkt och inspelat som vartannat. Man kan gå till radiolars.com för vidare länkar bland annat. Ja, regnet har kanske gjort lite ett uppehåll just nu, tycker jag det ser ut som. Så vi får se hur det blir med det. Och jag bläddrar vidare ur boken om Stockholms historia. Ja, det är ganska intressant här. Och jag bläddrar. När nästa krigsutbrott år 1700 inledde det stora nordiska kriget var en nybyggd och välrustad svensk flotta seglingsklar mot Danmark. Men bara efter några år så visade det sig att ombaseringen till Karlskrona även hade sina nackdelar ur svensk synvinkel. För i den svenska flottans rygg började ett nytt hot växa sig fram. Från Peter den Stores varv på Ladogas stränder kom fartyg ur den nygrundade ryska flottan och bidrog till grundandet av Sankt Petersburg. Detta var 1703. Och även så tillkomsten av örlogsbasen i Kronstadt längst in i Finska viken. Och därmed blev den ryska marina utmaningen allt tydligare. I flera operationer år 1714 till 18 flyttade den ryska marinen ut sina positioner från Finska vikens inre delar till Östersjöns mera öppna vatten. Och därmed flyttades hotet närmare Stockholm. Och det var en rysk flotta bestående av roddargalärer, specialbyggda för att operera i grunda skärgårdsvatten och dessutom oberoende av vindarnas nycker, som nu utgjorde ett dödligt hot mot Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet. Vaxholms fästning låg dock hindrande i vägen. Och istället valde sommaren 1719 en rysk eskader under befäl av generalamiralen Fjodor Apraksin. Efter att ha härjat den svenska ostkusten från Norrköping i söder till Gävle i norr, han valde en sydligare väg nu. De ryska galärerna siktade på att ta sig innanför Ingarö, genom Baggensfjärdens och vidare genom Lennerstadsundet söder om Värmdölandet. Om operationen lyckades skulle ryskarna via Skurusundet komma fram i Stockholms inre inlopp söder om Lidingö. Och då kunde de ryska armésoldaterna som befanns ombord på galärerna strömma i land på Skeppsbron och på Skeppsholmen. Ett så dödligt hot hade Stockholm inte utsatts för på 200 år. Vid södra stäket mellan Baggensfjärden och Lennerstadsundet gick Södermanlands Östgöta tremänningsregemente, ett reservförband, i ställning. Efter flera timmars strid torsdagen den 13 augusti 1719 lyckades de, tillsammans med tillskyndande förstärkningar ur Södermanlands regemente, hejda de ryska trupper som vadade i land från galärerna. Till slut beordrade Apraksin reträtt och hans trupper inskeppades, varefter galärerna roddes ut mot öppet hav. Striden kostade 30 svenskar livet, medan 71 man sårades svårt. Ryska uppgifter talar om egna förluster på 462 man. På sin väg ut mot det yttre havsbandet brände den ryska styrkan Östanåbruk, och en knapp vecka senare, den 19 augusti, lade Apraksins trupper Norrtälje aska. Sannolikt en antydan om vad Stockholm just med knapp nöd hade undgått. Under de 41 dagar som de ryska galärerna härjade den svenska skärgården förstördes en stor del av 1600-tals bebyggelsen på öarna. Och än idag kan vi avläsa konsekvenserna i det faktum att Stockholmstrakten på skärgårdssidan är långt fattigare på kulturhistoriskt intressanta hus än på Mälarsidan. Om de ryska galärerna så när hade fört fram den ryska armén till Stockholms kajer, så innebar deras allt farligare verksamhet också, ironiskt nog, att Skeppsholmen åter fick möjlighet att stiga fram som en viktig anläggning för den svenska flottan. Efter att under nästan fyra decennier har varit mer eller mindre, men aldrig helt, övergiven till förmån för Karlskrona, fick Skeppsholmen nu en ny och viktig roll. Efter flera års diskussioner beslöts år 1712 att Sverige skulle bygga ett kraftigt skärgårdsfartyg för att kunna möta den ryska flottan även i vatten där de största svenska skeppen var allt för djupgående för att kunna segla. Under 1713 började galärer byggas i flera norrlandsstäder och i Stockholm. Från 1715 koncentrerades galärbygget till huvudstaden, där man nu rustade upp varvsanläggningarna, trots att marinledningen egentligen ville satsa de krympande resurserna på Karlskrona. Inte bara den växande galärflottan, utan även den eskader av örlogsflottan som var avdelad till Stockholms försvar fick nu i praktiken sin bas i staden. Och därmed var Karlskronas monopol på flottans basering och nybyggnad hävd för första gången sedan 1680. Den svenska armén och flottan hade under mellanperioden haft en stor del av sin verksamhet på Skeppsholmen. Karl XII:s personliga elitförband, livdrabanterna, skulle förläggas på Skeppsholmen. Men krigsutbrottet år 1700 kom emellan. Och drabantkåren återvände aldrig från det stora ryska fälttåget och katastrofen vid Poltava. Kårens nybyggda lokaler på Skeppsholmen, dagens långa raden, kom aldrig att tas i bruk av drabanterna. Istället anlände allt fler marina styrkor under 1710-talet. År 1716 hade den svenska flottan 7 linjeskepp, några fregatter och en del mindre fartyg ankrade vid Skeppsholmen. Men eskaden var inte, efter åren av krig, i bästa skick. Dess chef, viceamiralen friherre Karl Hans Wachtmeister, konstaterade år 1715 helt krasst om sitt amiralskepp att det var, citat, undransvärt att Halland flyter, slutcitat. Under stora svårigheter rekryterades nu båtsmän från Stockholm och Norrland. Men också bland de hundratals flyktingar som kom från det ryskockuperade Finland till Stockholms skärgård. Försvaret förstärktes efter Apraklins anfallsförsök år 1719 genom att fler fartyg sänktes som spärrar för en landstigning utanför Skeppsholmen och utanför Blasieholmen och Galärvarvsområdet på södra Djurgården. Ja, så har det gått till. Historien upprepar sig. Och du tittar ut genom fönstret här, och det ser ut som det nästan har regnat alldeles nyligen. Det hänger massa stora vita droppar i träden här. Jättelika droppar. Så att det kommer att regna vidare lite under dagen här. Men som sagt, regnandet stannar av och solen kommer att titta fram lite senare. Vi kommer från 10 grader under förmiddagen upp till 11 grader på eftermiddagen kanske. Och just nu 7,7 grader här i Nacka. God morgon, klockan är 7.52. Thank you. en nyhet som har kommit in under sändningen här är att en japansk ledare, nämligen premiärministern, jag ska inte ens försöka uttala namnet, men han ska resa till Nordkorea för att vidare förhandla om de japanska medborgare som kidnappades av Nordkorea. Det var så att den här socialistledaren i Nordkorea och allt annat jävla elände han har ställt till med. Hans folk svälter alltså för att han ska leva högt. Det är som en vanlig socialistledare brukar bete sig. Men han begav sig ut och kidnappade japanska medborgare bland annat. Det skedde i London och det skedde ute på öppet hav utanför Japan. Och det skedde på tredje ställen, jag kommer ihåg. Men japaner som alltså hade rest, som hade lämnat Japan och befann sig i västvärlden, blev alltså kidnappade. Ofta när de var tonåringar, en del 20-årsåldern. De blev kidnappade av Nordkorea för att tas till Nordkorea och göras till spioner. Det var nämligen så att eftersom de kunde prata japanska flytande, kunde Japan och kunde röra sig där, så ville man kidnappa några unga japaner, tonåringar mer, som jag tror den yngsta flickan var 13 år tror jag. Man kidnappade dem. Var hon som kidnappades i London om man minns rätt. Men man, ja, Nordkorea kidnappade dem. Tog dem till Nordkorea och dels hjärntvättade dem, för de ville alltså göra dem till spioner för Nordkorea. Så att de skulle kunna ta sig in i Japan. Och jag tror de kunde Japan, de kunde språket och så vidare, skulle kunna ta sig in där och spionera. Sprida propaganda kanske också. Det är väl inte helt säkert att de skulle vara inflytelseagenter så att säga. I att sprida propaganda, eller om de skulle helt enkelt spionera. Och några av de här lyckades Japan få ut ur Nordkorea. Förmodligen har väl Japan tvingats betala stora pengar eller gå med på några stora industrilån eller någonting, jag vet inte vad. Och nu är japanska premiärministern där igen för att försöka förhandla om några som är kvar i Nordkorea. Och ett av Nordkoreas fula tricks att man ser att de som tidigare släpptes i Nordkorea, de var ju bara tillfälligt ute och skulle tillbaka till Nordkorea. Alltså några som redan har släppts och finns i Japan, och de vill inte tillbaka till Nordkorea. Så där håller det på. Sådan är socialismen. Det är inte klokt egentligen vilket mördar. Ett mördarsläkt igen där. Jag vet inte vad man ska kalla för religion. Det finns ingenting som har mördat så många människor som socialismen i världens historia. Det finns ingenting som har, det har funnits många totalitära grymma regimer under människans historia, men ingen som har varit så jävelusisk som socialismen, eftersom den har varit så totalitär. Och Hitler var väl en av de värsta när det gäller just organiserad grymhet. Och Lenin och Stalin i numerärt åstadkom ganska mycket, och Mao Zedong också naturligtvis numerärt, och den som numerärt hade del flest i Kina. Pol Pot var väl en av dem som också i grymhet kvalificerade sig ganska väl. Och några av de här despoterna lever fortfarande kvar. Vi har ju Fidel Castro på Kuba till exempel. Man vill samma taktik, trycka ner sitt eget folk för att själv leva högt. Och Kim Jong-il i Nordkorea är också en av de värsta. Där svälter alltså folk, och man äter upp husdjur eftersom man inte har någon mat. Man försöker hitta gräs, äta gräsblad från marken. Avlidna människor används som föda. Och det kan man faktiskt inte... Man kan inte bli upprörd att människor gör så när de är på väg att svälta ihjäl själva i Nordkorea. Det har pågått under många år. Och nyligen när den här explosionen inträffade i Nordkorea så vill ju västvärlden hjälpa till. Men den nordkoreanske sjuke ledaren, han vill inte att man skulle släppa ut nordkoreaner till hjälp utanför Nordkorea. Han vill inte att lastbilar skulle komma in och skulle skickas med skepp. Han ville hellre ha färg-tv-apparater. Så att han kunde fortsätta att köra propaganda till sitt folk. Sådan är socialismen. Hoppas vi kan hålla den värsta varianten borta från Sverige. Det här är Radio Nacka. Tack och säga tack och ansvarig utgivare i radioföreningen Nacka. God morgon.